avsnitt 2 av den andra säsongen av JP-podden. Hallå, jag heter Marco och vem har jag här?
Det är Caroline här, precis som förra veckan. Och vi presenterade oss lite då, men vi är alltså redaktörer i juridisk publikation som är från Stockholms och Göteborgs universitet på juridisprogrammet.
Och vi har haft en bra helg. Har du haft en bra helg?
Jag har haft en bra helg. Jag har börjat lyssna på en ny podcast som heter The Savage Lovecast. Det är en sex- och samlevnadspodd från USA. Den är ganska frigjord kan man säga, ganska så här polyvänlig. Han är en väldigt så trygg liksom ledstång i det här lite så piniga ämnet som sex ibland kan vara. Och han svarar på massa frågor och så tar han upp olika händelser där han anlägger ett lite så här sexualliberalt perspektiv typ. Men någonting som han uppmärksammade i det förra avsnittet, aha, det var en händelse från North Carolina i USA, närmare bestämt. Och där var det nämligen så att en 17-årig kille som hette Cormega Copening arresterades och åtalades för utnyttjande av minderårig, alltså sexuellt utnyttjande av minderårig.
Aj då.
Och frågan är, hur kom det här sig och vad var det liksom, vem var den hade utnyttjat? Och då var det som så att några kompisar till Copening var under utredning för ett brott. Och Copenings mamma då, som ägde den 17-åriga sonens mobiltelefon, hon hade gett polisen tillåtelse att undersöka hans mobil för att hitta bevis då mot hans liksom gäng som han hängde i. Men när polisen undersökte telefonen så hittade de också nakenbilder som Copening hade tagit på sig själv för att skicka till sin flickvän. Och hon hade gjort samma sak. Till saken hör att i North Carolina så är age of consent för vanligt IRL-sex, alltså det är 16 år, men åldersgränsen för att skicka nakenbilder online till varandra är fortfarande 18 år. Och det här gör då att man anses som minderårigt offer om man blir utsatt för så kallad sexting, som den här checka poddkillen satt ihop från orden sex och texting. Men det är också så här då, det finns väldigt mycket komplicerande omständigheter i det här. För att trots att man fortfarande är att anses som minderårigt offer om man mottar en nakenbild eller skickar en nakenbild när man är under 18, så är man straffmyndig i North Carolina redan när man är 16 år. Och i det här fallet så fick det då konsekvensen att Copening arresterades för att sexuellt utnyttja sig själv. Han i egenskap av att vara vuxen straffmyndig hade innehaft nakenbilder på sig själv i egenskap av minderårig och sexualbrottsoffer.
Vänta. Han hade alltså en bild på sig själv.
Han hade en bild på sig själv och då var det nämligen så att han spelade ju liksom två olika roller här samtidigt. Han var målsägande, men han var förövare eftersom han var straffmyndig. Ja. Och det var han från och med han var 16 och han var ju då 17 år gammal. Men han var yngre än 18 och när man är yngre än 18 så är man fortfarande då att anses som minderårig enligt sexualbrottslagstiftningen för sexting. Så det här gjorde då att han spelade rollerna båda vuxen och av minderårigt barn liksom. Men den här unga killen då, han fick en deal av polisen där han i utbyte mot att han erkände sig skyldig till det här brottet mot sig själv och därmed också gav polisen fri tillgång till hans egendom under ett år framöver utan att de behövde så kallad warrant. Så i utbyte mot det att han gjorde den här dealen så slapp han fängelse, där han alltså riskerade fängelse upp till 10 år. Och han slapp också bli en registered sex offender, vilket är någonting som man absolut vill slippa i USA.
Undrar hur man liksom förklaringen ska se ut av vad du är dömd för.
Ja. Men jag är dömd för pedofili liksom. Så här. Jag är pedofil, men jag är så här autopedofil. Jag riktar enbart mot min egen sköna kropp. Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt. Men så att det här var ju liksom, han riskerade, i princip så var det ju inte så mycket av ett val, utan de sa liksom att ja, men vi åtalar dig för det här väldigt udda brottet som du absolut inte, det är ju nästan så kafkajansk stämning så här. Det är verkligen så här, jag är bara skyldig, jag vet inte riktigt för vad och jag vet inte vem det är som lider av det här och jag är dessutom, så har de gjort något sjukt med min identitet, jag är liksom en kluven person, alltså det är riktigt så här psykotisk stämning liksom. Men då för att slippa det här tunga straffet och för att slippa hamna på sådana sex records där man alltså, det kan hända att man typ, ofta är det så att man får aldrig äga en dator mer till exempel. Till saken då, i det här fallet så hör att den här unga 17-åriga killen, han var en svart, alltså en afroamerikan, och det är de många som spekulerar kring att polisen då på olika sätt genom att åtala för så här teknikaliteter som de flesta unga åker dit på. Så väljer de ut, alltså man kan gå igenom i princip vilken mobil som helst och så kan man hitta bilder och genom den här liksom diffen i lagen så kan man då se till att liksom göra de här unga till förövare. Och på så vis så skaffar man hållhakar på unga vilket ger polisen tillgång till vissa kretsar som de vill åt. Så att det här, man ser alltså lite cyniskt, liksom lite konspirationsteoretiskt på det här, som att polisen ser till att åtala för ett brott för att på det viset kunna liksom utreda den här unga killen utan warrant i framtiden. Men det intressanta med det här fallet då, som jag anser, det är att åklagaren ändå nådde framgång med att formulera brottet på det här sättet. Och fallet blir ett ganska ett illustrativt och tillspetsat exempel på de problem som liksom ligger i all juridifiering av verkligheten. Där rättssubjektet liksom konstrueras med vissa stereotypa egenskaper. Och i det här fallet så ser vi hur rättssubjektet blir kluvet. Alltså Copening, han utgör både en vuxen förövare och ett mindreårigt offer eftersom han råkar passa in i båda roller rent juridiskt och liksom på det teoretiska planet. Och eftersom lagen då innehåller dubbla roller så förses Copening med två helt skilda liksom kapaciteter. Å ena sidan så är han ju då den vuxna som är det här autonoma, klassiskt liberala rättssubjektet som är ansvarig för sina handlingar och som därmed kan straffa för sitt beteende. Och å andra sidan då så är han ett offer, ett liksom icke-autonomt barn som inte vet sitt eget bästa och som därför behöver skyddas från den här vuxna som i det här fallet råkar vara han själv. Så man kan se att det här blir liksom en väldigt dissociativ variant av två roller som är så två polära roller som man ofta tvingar in rättssubjektet i. Där man antingen är då skyddsobjekt eller ser man liksom ansvarssubjekt. Så hade de här två subjekten mötts i formen av ett verkligt subjekt så hade ju konflikten och det orimliga i situationen varit väldigt tydlig. Alltså den vuxna Copening och barnet Copening är samma person och de berörs av, på samma sätt av den situation som har inträffat. Barnet Copening kan uppenbarligen ge sin tillåtelse till att bilderna publiceras eftersom det är han själv som har tagit dem. Men när man då börjar liksom juridifiera verkligheten så finns den här konflikten inte längre. Alltså, man behöver inte bry sig om att det reella subjektet är detsamma liksom, utan man konstruerar bara olika identiteter som de här abstrakta rättssubjekten. På något vis. Så istället då kan samma reella subjekt spela två rättsliga roller samtidigt beroende på vilket perspektiv som man intar då och beroende på vad man säger är rättsligt relevant. Liksom, antingen är det rättsligt relevant att man, ja men först är de egenskaperna som gör en till ett ansvarssubjekt rättsligt relevanta och nästa stund så ses man helt och hållet som ett offer liksom och de här två delarna möts inte överhuvudtaget.
Alltså jag skulle säga att huvudsituationen är rätt snurrig helt enkelt.
Ja, ja men verkligen.
En person har blivit dömd för något som den har gjort mot sig själv, ett sexualbrott mot sig själv. Det i sig är det ganska skruvat.
Verkligen. Det är väldigt skruvat och det blir nästan kortslutning när man ska försöka förstå det här. Men det som är liksom det centrala nästan som jag tycker att den här situationen visar, det är ju att man så här, att rättssubjektet, alltså den juridiska identiteten, den har ju inte alltid täckning i det reella subjektet liksom. Det är inte så att det är den kötsliga, alltså den verkliga personen som man i det här verket skyddar. För att i verkligheten så blir liksom juridiken väldigt, den blir det absurd. Alltså den blir nästan pervers juridiken i det här fallet liksom. Men om man enbart liksom ägnar sig åt den abstrakta nivån, då kan man faktiskt kliva ett subjekt på det här sättet. Och det får man ju att tänka liksom på, ja men hur mycket täckning har ett subjektet i vanliga fall i liksom den konkreta verkligheten? Är det så att vi alltid tillmäter en person vissa liksom, typiska egenskaper som offer och sen finns det andra delar där man liksom anses som skyldig och vuxen och sådär. Hur kan det komma sig att en person både kan anses som barn och som vuxen liksom, samtidigt?
Skulle man kunna vara medhjälpande till ett brott som man har begått mot sig själv?
Just det. Precis. Ja, det blir ytterligare en aspekt. Ja. Tänk att man är skyldig till det och sen så är man medvållande och så är man...
I och med den absurda situationen överhuvudtaget att man kan vara, jag menar, att man kan vara skyldig till ett brott mot sig själv.
Mm.
I svensk straffrätt så skulle ju liksom, det skulle inte vara möjligt. Och den här medverkansaspekten skulle konsumeras av huvudbrottet. Men om man rent filosofiskt skulle man kunna vara vittne till ett brott mot sig själv.
Ja men precis. Och det ytterst blir det en filosofisk fråga. För så här, ja, men är man Mm. Alltså är man densamma över tid liksom? Eller är det så att vi alla är sammansatta av helt olika egenskaper som gör att ja, men man kan, i en egenskap kan man begå liksom en handling och sen i en annan egenskap kan man vara mottagare av den handlingen och råka ut för den handlingen. Och det är ju nästan, men det här blir nästan inte en filosofisk fråga, utan jag ser det snarare som att det handlar om att juridiken inte riktigt är liksom översatt till det konkreta resultatet. Alltså mm. det är som att juridiken som karta på något sätt inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Om man jämför med till exempel sexualmål så är kvinnor ofta beskrivs mer som objekt än som subjekt. Alltså man tittar på, jag läste någon avhandling där de hade tittat på, så här, gjort en diskursanalys av sexualmål. Mm. Och där såg de att man omtalar ofta kvinnorna som så här väldigt, alltså det var ett väldigt passivt språkbruk, som att de var väldigt så här värnlösa och gränslösa. Och om man jämför med en annan avhandling, som den person gjorde diskursanalyser av så här, kvinnofridskränkningsmål och olika misshandelsmål mot kvinnor. Mm. Och där såg man att om kvinnan då konstruerades som ett aktivt rättssubjekt, så ansågs hon också ofta vara medvållande. För då brukade man liksom, om det var så att hon var stark eller typ hade gjort motstånd på något sätt, då pratade man ofta om misshandeln i termer av gräl eller så här, misshälligheter, eller att hon hade liksom olika typer av provokation och så. Mm. Och jag tänker då att i anknytning till det här fallet, det här blir liksom ett exempel på när de här två dikotomierna möts i samma person. Alltså när en person både är ett offerobjekt och ett liksom rättssubjekt. Det blir väldigt tydligt att offer och förövare, roll och aktivitet och passivitet och sådär, är konstruerade av rätten. Liksom. Det är rättsliga kategorier som inte riktigt har med den reella, kötsliga individen att göra. Utan det har mer med de abstrakta rollerna att göra.
Ändå ska ju rätten ta sitt ursprung i den verkligheten som vi upplever. Och det ska liksom juridifierar verkligheten utifrån verkligheten. Inte liksom forma verkligheten utifrån juridiken, är väl tanken.
Nej, precis.
Och i den här situationen så har väl blivit snarare tvärtom. Att man har fått anpassa sig efter snarare regler som inte egentligen uppfyller något syfte, eftersom att person inte kan, jag vet inte, det känns som ett moraliskt felslut på något sätt, att man ska kunna gå ett brott på sig själv på det sättet.
Mm, verkligen. Alltså det för ju lite tankarna till liksom, jag vet inte, tidigare när det var kriminellt att begå självmord till exempel, och det kunde liksom påverka arvsrätten och sådär. Alltså man kunde liksom överta någon slags, jag tror att det var någon skadeståndsansvar, alltså de som var kvar, alltså de som var i livet, eller den själva personen som hade försökt begå självmord och inte hade lyckats, den var ju liksom skyldig till den här handlingen, för att det var någon slags moraliskt fel gentemot Gud att avsluta sitt liv. Mm. Och här är det är lite samma tanke på något sätt, att man liksom man är skyldig för att man begår ett moraliskt fel som råkar vara liksom applicerat på en själv i den här situationen.
Precis.
För att det är en synd att på något sätt sprida de här bilderna liksom, och det är en synd att så här, visa upp sig själv på det här sättet och exponera sig på det här sättet, och då tar man ingen hänsyn till vad personen verkligen vill, utan det är mer så här att man har begått den här synden som är det centrala liksom.
I alla fall kanske man har sett Gud som målsäganden.
Ja men precis, det blir ju lite så. Men här är det också lite, och jag tänker att någonstans är det ju lite så i det här fallet också, att man på något sätt, det är inte riktigt klart vem målsäganden är liksom. Det är inte riktigt att den här personen har lidit, utan det är mer, det är lite som i drogrelaterad brottslighet tänker jag, att man tänker sig att ja, men man är liksom en missbrukare, blir ju mer eller mindre skyldig till olika typer av brott för innehav och sådär. Samtidigt som det är många liberala liksom, debattörer då, som menar att ja, men det är ett brott som man utsätter sig själv för. Men någonstans är det lite som i den här liksom, versionen av att publicera en bild på sig själv, att brottet är mer mot den goda seden på något sätt.
Mm.
Alltså brottet är liksom, skyddsobjektet är utflyttat på samhällelig nivå. Och även om man indirekt då blir den som liksom anses ha lidit i det här enskilda fallet, så är det inte att man begår brottet mot sig själv som är det kriminella, utan det kriminella är att man begår en typ av brott som leder till en viss typ av samhälle som vi inte vill ha. Men i det här fallet så jag tänker lite mer på, alltså innan sexualbrottsmålen hette ju, förut hette väl de någonting som var av stuket typ så här, brott mot sedlighet eller något sånt där.
Ja.
Och det drar mig till minnes också från den här avhandlingen om sexualbrott, att man fortfarande pratar ganska mycket i termer av sedlighet i domstolen. att det bryter liksom mot den goda seden, mer som att det är samhällets smak eller samhällets liksom på något sätt heder eller liksom ära som gås för när av att det är någon som beter sig på ett liksom klandervärt eller lite så smutsigt sätt liksom.
Mm.
Och jag vet inte om man skulle kunna se det på det sättet, att man gör, här i detta fall så konstruerar man ju den här personen både som liksom målsägande och förövande samtidigt, men någonstans är det för att förövaren har begått ett sedlighetsbrott att liksom bete sig på det här lite, vad ska man säga, inte helt liksom korrekta och oskuldsfulla sättet som man vill att han ska bete sig på, typ.
Mm.
Så att det är ju lite som att på något sätt så får man ju känslan av att samhället, om det inte är så att poliserna helt enkelt bara utnyttjar en teknikalitet för att liksom kunna komma åt hans kompisar, så kan det också vara. Man skulle också kunna se det som att man vill straffbelägga den här typen av brott för att man tänker sig att det går liksom samhällets tycke och smak för när. Liksom.
Precis.
Att sprida, liksom, det ska inte spridas den här typen av bilder oavsett vem det är som lider av det i det konkreta fallet, så är det är liksom, det är inkorrekt, det bryter mot samhällets 10 budord på något sätt liksom. Det var lite det jag tänkte på i alla fall, och sen tänkte jag också på det här med, alltså, om man ska fortsätta med den här klyvningen av rättssubjektet, så tycker jag att det som är så intressant i det här fallet, det är att det finns ju andra exempel där man gör, alltså, en person där man skyddar en person från sig själv liksom. Och det är ju till exempel i drogrelaterad brottslighet, men det är också till exempel i tvångsvård, så att man skyddar en person från sig själv. Men då är det väldigt sällan som man gör personen också till en förövare, utan istället så fråntar man ju subjektet all typ av agens, liksom, all typ av subjektskap och av förstånd för att liksom kunna träda in och skydda den här personen. Och det som är så intressant då, det är att individen konstrueras liksom inte som aktiv och passiv samtidigt. Och först när individen, som i det här fallet, spelar de två rollerna parallellt, så blir konflikten tydlig, där det liksom bakomliggande syndromet är detsamma. Och det jag skulle vilja säga då, det är att så länge som rättssubjektet konstrueras på väldigt stereotypa sätt, så länge då som rätten inte kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt och se en person som, alltså, aktiv och stark men också som ett offer, så kommer den att bli ett väldigt trubbigt verktyg, alltså en abstraktion. Alltså aktiv och stark men också som ett offer, så kommer den att bli ett väldigt trubbigt verktyg, alltså en abstraktion.
Något annat som är verkligen svårt är ju en politisk situation som har uppstått, som jag inte tror någon har undgått här i Sverige egentligen.
Nej, alltså det, om jag misstänker vad du ska prata om, så är det ju, det slog ju ner som en bomb mer eller mindre, eller hur?
Precis. Man kan väl säga det på olika sätt, men KDU har kuppat hela Sverige, är en av dem.
För fan.
Alliansen är alltså inte längre med i december. Överenskommelsen, enligt dem själva. Och det trummades ut i alla medier den 9 oktober. När jag satt och skulle kolla på en serie, så var det helt plötsligt det som hände. Medan jag följde KDs riksårsmöte på Twitter, så visade det sig att en liten fraktion ur KD med bland annat då KDU med Sara Skyttedal i spetsen lyckats mobilisera en majoritet av ledamöterna att rösta mot decemberöverenskommelsen, att träda ur decemberöverenskommelsen i förtid.
Mm.
Och så då gjorde de. Och de vann majoritet inom KD, som inte är ett jättestort parti, men ja, de vann majoritet inom KD. Och till en följd av det här så meddelade då de andra allianspartierna nästan omedelbart att men då finns inte decemberöverenskommelsen mer. Eller vi är i alla fall inte en del av den. Men det väcker ju otroligt mycket intressanta juridiska frågor där.
Alltså, för jag tänker spontant när man hör det här, så tänker man ju att det är en politisk fråga, och det är klart att liksom de rödgröna, de måste ju bli besvikna här, och så kanske man inte beter sig, och det kan liksom det står SDU eller SDU säger jag, vad heter de, social SSU heter de. De startade ju någon kampanj liksom i kölvattnet av detta. De skrev att så här, vi till skillnad från andra håller vad vi lovar och sådär. De liksom, de blir lite tjejmade för det här, KD. Men det är intressant att säga att det finns juridiska aspekter. Vilka tänker du på då?
Alltså, jag tänker ju framförallt kontraktsrättsliga aspekter. För att vad innebär egentligen decemberöverenskommelsen? Det är ju liksom grundfrågan. För många vet egentligen inte vad decemberöverenskommelsen betyder eller vad den innebär. De flesta vet att det är någon form av överenskommelse mellan, alltså en blocköverskridande överenskommelse, som i media ofta framställt som att en part lägger sig ner för en annan utan någon föregående anledning. Men egentligen är ju decemberöverenskommelsen är ju egentligen en kodifiering av den praxis som rått i riksdagen sedan evigheter. Mm. Anledningen, och det har att göra med den här svenska samförståndsandan, att vi låter den största riksdagsgruppen få bli regering och bestämma i Sverige. För att helt enkelt annars så skulle det vara väldigt svårt att styra landet. Anledningen till att det överhuvudtaget uppstod ett behov av att göra ett avtal av en redan befintlig riksdagspraxis var för att SD hotade att fälla varje budget som inte låg i linje med deras invandringspolitik. Alltså helt enkelt lite ett brott mot den pragmatiska traditionen som rådde i riksdagen. Och på grund av SDs då vågmästarroll i riksdagen så hade detta kunnat leda till att bli ett politiskt moment 22 utan dess like. Sveriges riksdag stod i praktiken still under ett tag där i slutet på 2014. Det här var egentligen decemberöverenskommelsen. Och det är viktigt att säga att det här var ett skriftligt avtal undertecknat av partiledarna för 6 riksdagspartier med en giltighetstid till 2022. Så och den gick ungefär ut på det här att den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram. 2 var att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget. Sen var det också att utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga. Och sen pekade den ut 3 definierade områden där det skulle ske ett samarbete. Och det var pensionsområdet, energiområdet och försvarsområdet. Så områden som tidigare också har haft en stor del blocköverskridande samarbete. Och som jag sa så skulle då den gälla till 2022. Då har vi lite av huvuddragen. Och vi kan ju ta det här från absolut liksom basic kontraktsnivå. Vi har liksom 2 kontraktstyper. Vi har varaktiga avtal och momentana. Vi har de avtal som är momentana sker nu. Till exempel att du gör en tjänst som sker och sen är den klar och sen är du uppfört i station. Men prestationen är uppdelad över längre tid så är det ett varaktigt. Och mellan dessa så finns det 2 olika.
Det här rör sig alltså antagligen om ett varaktigt avtal.
Precis, det här är ett varaktigt avtal. Yeah. Det finns tidsbegränsade och tills vidare. Och en annan princip då är att om man inte har en definierad avtalstid så räknar man att det är tills vidare. Men i det här fallet så finns det en väldigt definierad tid då kontraktet ska ta slut. Och det är till 2022. Mm. Huvudprincipen för kontrakt som är tidsbegränsade är att de tar slut när kontraktstiden löpt ut. En annan kontraktsrättslig princip är att man ska vara lojal. Lojalitetsprincipen. Man ska behandla sin motpart med lojalitet för de förpliktelser som man förpliktigats att uppnå. Och de här typerna av avtal som är bestämda på tiden behöver inte ses upp utan de upphör vid periodens utgång. Man kan också utläsa det här ur bland annat så här, kommissionslagen och handelsagenturlagen 25. Avtalet får inte sägas upp för den bestämda tiden utan motpartens väsentliga avtalsbrott eller en viktig grund. Och det begreppet ska vi lägga lite på minnet. Hellner har skrivit lite grann. Det är ju intressant för att förutom att alliansen sa upp så sa de ju upp över en natt.
Precis.
Så det är egentligen 2 frågor. Den ena är ju så här uppsägningsrätt. Får alliansen säga upp det här avtalet nu? Och den andra är uppsägningstid. Alltså får de säga upp så plötsligt. Och jag nämnde ju Hellner, han skrev om de här, han pratade om ändrade förhållanden i kontraktsituationer. Att ändrade förhållanden kunde motivera en förtida och ibland kortare uppsägning av avtal med odefinierad avtalstid.
Är det som kopplas till begreppet grund? Alltså att grunden har förändrats?
Precis.
På något sätt. Yeah.
Det gällde även för tidsbestämda. Det vill säga att när det gäller tidsbestämda avtal så kunde ändrade förhållanden motivera en uppsägning. En förtida uppsägning. Men de här ändrade förhållanden, de kunde alltså utgöra en viktig grund som du sa. I sig betyder det inte att det är kontrarie att man bara behövde liksom en viktig grund för att kunna se upp. Men det var en huvudregeln säger så. Men det viktiga är att när Hellner talar om ändrade förhållanden så tar han inte sikte på saker som är särskilt lättvindiga utan han tar närmast sikte på sådana förhållanden som är mer av force majeure-karaktär. Sådana händelser som krig, epidemier, massvält, andra naturkatastrofer. Och det för oss osökt in på den absolut mest brännande frågan. Är Kristdemokraterna en naturkatastrof?
Du menar, jaha, så att du antar inte perspektivet liksom, av Kristdemokraterna utan du antar perspektivet av de övriga allianskamraterna som på grund av att Kristdemokraterna orsakar det här kaoset som är att dra sig ur så skulle det vara att liksom, se som en ändrad grund från deras synsätt. Yeah.
Precis. Är alliansen egentligen offer för en naturkatastrof? Orkanen Skyttedal?
Nu ska jag akta mig för att säga något, men ja.
Precis. Men om vi ändå inte ser, om vi drar oss tillbaka lite från den tanken, så vad hade då egentligen alliansen för juridiskt legitima skäl att på över natt?
För Kristdemokraterna, de är ju ensamma att de kunde inte bara dra sig ur på det här sättet, utan de begår liksom tydligt kontraktsbrott rent juridiskt.
Ja, det ska vi lite luska i, för att vad fanns det för skäl att säga upp decemberöverenskommelsen? Jag läste nyligen på DN Expressen att Anna Kinberg Batra, Annie Lööf, Jan Björklund och Ebba Busch Thor hade pratat om att de hade pratat ihop sig om det här i förväg. Det var väldigt plötsligt, eftersom att de hade förberett sig på att om KD röstade nej så skulle de meddela att de trädde ur decemberöverenskommelsen. Mm. Och det här pratar ju de som en förmildrande omständighet, eftersom att de menar om att det inte var något så här förhastat beslut, utan att rent politiskt sett förstår jag att det ser som att det var väl underbyggt och att det var planerat och det var statsmannamässigt. Men juridiskt sett, då tyder ju det här på att alliansen var i ond tro. Och att de alltså brutit sin lojalitetsplikt. Och inte bara sin lojalitetsplikt. De har också brutit sin informationsplikt. I och med att de inte informerat om sin avsikt att säga upp avtalet i förväg. Mm. Och man ska ju försöka minimera både sin och sin motparts skada också i den här. Man har en plikt att liksom inte göra saker värre än vad de är. Och de har ju planerat det här uppenbarligen, men inte sagt någonting till då Socialdemokraterna eller Miljöpartiet, som har varit deras motpart. Mm. Eller egentligen har väl alla varit separata motparter, men jag vet inte om de har definierat avtalet som två parter eller som sex parter. Och såklart så kan man ju föra ett resonemang om decemberöverenskommelsen ens är ett avtal i dess rätta mening, eftersom att den binder enskilda ledamöter att rösta på ett visst sätt. Men egentligen gör den inte det, för ledamöterna får ju fortfarande rösta hur de vill. Deras ledningar har dock i och med avtalet försatt sig den risken att det kan hända, men de har ändå lovat att hålla partipiskan stark. Så trots decemberöverenskommelsen, att det är ganska lite information, det är en tvåsidig kontrakt, och för att vara ett så pass viktigt dokument så är det ganska knapphänt utformat avtal, måste jag ändå säga. Så måste man ändå säga, för att ett tidsbegränsat avtal som det här ska kunna sägas upp i förtid, väldigt grovt formulerat, så måste skyddsvärdet egentligen i avtalet i praktiken helt försvinna för att man ska kunna säga upp det. Det vill säga, syftet med att avtalet kom till stånd från början måste gå väck för att man ska kunna.
Ja, och där kan man väl snarare säga att det snarare finns mer anledning nu än någonsin utifrån liksom anledningarna till att avtalet utformades från första början.
Precis.
Alltså, det är ju inte direkt så att Sverigedemokraterna har krympt, utan de verkar ju liksom gå framåt sakta men säkert fortfarande.
Mm. Precis. Och då tycker jag ändå att det andra var ju att om motparten har begått ett avtalsbrott, ett väsentligt avtalsbrott, och det skulle man väl kanske inte säga att det har skett utifrån de avtalsvillkoren att man ska samarbeta för att den största minoriteten ska få utrymme. Det finns inget avtalsbrott i den frågan. Mm. Så även om det funnits skäl för uppsägning, även om vi säger att det hade skett ett avtalsbrott, vi säger att det fanns en sån här force majeure-händelse som jag har väldigt svårt att se att det fanns.
Men det här är också väldigt liksom hypotetiskt, för att det är sannolikt så har de inte haft ett sånt här skäl.
Precis.
Att liksom utgå från.
Precis. För om det hade funnits skäl, så borde då i alla fall en skälig uppsägningstid ha tillämpats.
Yeah.
Och vad är det på ett avtal som löper över 8 år? Det är svårt att säga, men det är nog inte en natt.
Nej. Nej, det låter ganska otroligt att det skulle vara proportionerligt.
Precis, men så nu blir det nya tider helt enkelt.
Mm. Men alltså, det jag tycker är intressant här, för du pratar ju liksom om det här med lojalitet, eller det är mycket av det som är väldigt spännande att liksom, alltså juridifiera politiken liksom. Men jag tänker också att det finns ju vissa anledningar till att man ställer upp de här reglerna juridiskt. Alltså, även om man kanske inte kan säga att det är ett traditionellt avtal där det är svårt att binda personer att liksom rösta på vissa sätt, och frågan är om det ens är liksom ett avtal som man skulle kunna hävda avtalsrättsligt, så är det ju så att avtalsrätten är utformad ut efter tanken på förutsägbarhet och liksom lojalitet, att man ska veta förutsättningarna när man liksom ingår ett samröre med en motpart.
Mm.
Och det är ju någonting som är inte minst liksom ett väsentligt vad ska man säga, en väsentlig aspekt även av politiken. Mm. Alltså även om det skulle vara så att de inte stämmer varandra, så är det också så att om det är oschysst enligt liksom avtalsrätten, så är det antagligen oschysst även moraliskt. Alltså för att man inte har någon möjlighet till förutsägbarhet av hur politiken utvecklar sig. Alltså det är en extremt nyckfull politik som vi ser är liksom uttryckt här.
Precis, sen så kanske det är partsbruket att vara illojal i politiken. Jag vet inte.
Mm.
Men det blir nya problem för ganska många. För det är svårt att tänka vad allianserna har försatt sig för typ av situation. Jag ser inte att de har försatt sig i en bättre situation. Nu blir det ju så här att nu har ju de förutsatt ändå lite att decemberöverenskommelsen utifrån hur det såg ut inom KD. Det såg verkligen inte ut som att de skulle rösta nej. Det såg ut som att Ebba Busch Thors linje skulle hålla. Liksom, att de skulle hålla kvar vid decemberöverenskommelsen. Och därför så har alliansen för det första utformat 4 stycken olika budgetar som går emot varandra ganska mycket i olika punkter. Hur det är tanken att de ska kunna komma överens kring det här. Och sen dessutom mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget. Och sen i sin tur mot Sverigedemokraternas budget som man inte vet vad de kommer hitta på riktigt. Jag ser ganska mycket svårigheter. Det känns som att antingen så får de rösta med Socialdemokraterna eller så kommer de rösta med SD i den här situationen som de är just nu. Ingen av de här alternativen ger utrymme för att deras budget kommer att komma fram.
Nej, precis.
Det kanske inte är det de hade tänkt sig.
Nej men precis. De befinner sig inte i ett mindre beklämt läge nu egentligen.
Precis. Men vem vet, det kanske blir ett 8:e jobbskatteavdrag ändå. Ja, och med det så avrundar vi lite då och tackar för andra avsnittet av JP-podden. Och
vi vill tacka vår producent, Kristoffer Hatt, som ställer upp och ser till att fixa en skälig nivå.
Precis. Det var väldigt snällt.
Vi får tacka dig, Marco. Du har pratat med mig en liten stund.
Precis.
Och så tackar vi lyssnaren då för att ni har varit med oss. Och hoppas att ni vill lyssna fler gånger.
Precis, och så ses vi snart. Och vi kommer snart börja ha med oss lite redaktörer från de olika redaktionerna ute i landet. Det ska bli jättespännande.
Verkligen. Vi har gott hopp för den här säsongen.
Ja, men ha det så fint.
Detsamma. Hej då.